Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hörrni, vi vill tipsa om att vi har ganska så jävla många böcker hemma av vår egen fantastiska Djävulsdansen bli fri från medberoende. Vi har köpt upp de sista 1000 exemplaren och har alltså dem hemma till salu. Mm. Den här boken är ju en bestseller. Den har sålts i över 10 000 exemplar. Och den finns inte att köpa längre. Förlaget vill inte trycka upp flera. Och vi har de sista exen. Det här är en självhjälpsbibel för alla er som lever tillsammans med någon som har alkohol- eller drogproblem. Eller andra typer av beroendeproblem. För oss medberoende som kämpar med kanske vuxna barnproblematik eller ja, bara känner att livet är kaos och att anhörigbördan är för stor att bära.
Så en bok kostar 150 och två böcker 250. Så DM oss på inte din morsa. Alltså den...
Våra, vi har ju alltså en egen Instagram-sida. Precis. Den är inte jätte-alive, det måste jag säga.
Nej.
Men skicka ett DM. Följ oss på Instagram. Vi lovar att den här sidan kommer att börja leva lite mer. Följ oss, inte din morsa heter vi, och skicka ett DM dit, så om ni vill köpa en bok. Det är mycket enkelt, ni kommer få ett swishnummer när ni skickar ett DM, och så skickar vi böckerna innan jul, så ni kan ge bort den i julklapp.
Det här gäller även vår fantastiska kokbok Söndagsmiddag med Ann och Sanna, Riddarna runt operfekta bordet. Den handlar om våra relation till våra nära och kära som vi har pratat om tidigare i podden.
Vår mathistoria.
Och vår mathistoria. Och där kan ni få er härliga tips på goda middag. Allt från pizza till tacos och älggryta.
Mm.
Från moster S, mormor ett Ester. Så att de kostar, vi säger väl samma pris för dem. En för 150, två för 250. Perfekt julklapp. Ni får ju såklart signerat och frakt ingår. Så DM loss nu. Puss och kram!
Varmt välkomna till podden. Inte din morsa. Aka sjukstugan.
Nu skärtamentsläge. Nej, men jag har ju genomgått min... Ja, man säger ju framfallsoperation, men det är ju inte riktigt det. Det är ju en förlossningsskada då. Det här är någonting som det talas tyst om. Alla kvinnors hälsoproblem efter att man har fött barn. Det pratas om tummar i slidan. Tumtricket har vi pratat om innan, för att man ska kunna bajsa. Sex som inte funkar längre. Man kan inte liksom springa, dansa, hoppa. Det påverkar kvinnors liv å det grövsta. Och 10 000 kvinnor varje år hamnar alltså i det här... Ja, får det här problemet med någon form av förlossningsskada. Och tänker på det att om man skulle titta på förlossningsskada på samma sätt som man tittar på till exempel en idrottsskada.
Mm.
Med dessa män och kvinnor som liksom inom 24 timmar kommer in på röntgen. Och det är specialistläkare och det ska genom olika problematiska utredningar hit. Och det ska opereras inom loppet av några dagar för att inte det här ska bli någon efterföljd. Tänk om man skulle titta på förlossningsskada på samma sätt. Helvete vad fort det skulle bli åtgärdat då.
Ja, men jag tänkte på en grej faktiskt. Det var någon jag berättade för att jag skulle till dig och att du hade genomgått den här operationen.
Mm.
Hon sa så här, men gud, hon födde väl barn för 5 år sedan? Jag bara, ja, precis. Och det är liksom 5 år efteråt som du via liksom bekanta nya kvinnor som du lär känna får veta att det här skulle kunna gå att typ operera eller att ens titta upp det.
Mm.
Och det där måste jag säga också är så här, fy fan vad sjukt att så här, man bara går och normaliserar att saker och ting inte känns 100.
Mm.
Att vi på något sätt fostras till att så här, ja, du har fött barn, du kommer aldrig bli som innan och det får man räkna med. Och det är inte hela världen typ. Fittan kommer inte bli lika fin som den var tidigare.
Nej,
eller fin och ful. Jag gillar inte den typen av värdeord. Men alltså den kommer inte kännas likadant. Och så många som går runt och har då förlossningsskador. Som ger jättestora konsekvenser i livet. I form av inkontinens. Det gör som jag hur många kompisar som helst. Men så, nej men det är... Ja, men det har väl alla. Liksom att man kissar lite på sig när man hoppar. Eller att man inte kan...
Det är väl det man får
liksom...
stå ut med. Alltså. Det tillhör väl bara sånt som efterslingorna.
Ja, men det är väl liksom bara det som blir typ när man har fött barn. Men så ska jag alltså inte behöva vara. Och jag tror att en stor del av lösningen på det här det är att man bara kräver vård.
Mm.
Att man är så här, fast nej, det ska inte vara så här. Och att läsa på om det, men sen också att bara kräva vård. Var lite... Kan du inte berätta hur det gick till för dig? För jag tror att det är många som lyssnar som bara, ja, men hur, var ska jag börja någonstans? Ska jag gå till min liksom husläkare och bara, hej, jag tror att jag eventuellt har en förlossningsskada. För det känns, hur gjorde du?
Men vi kan väl börja lite med att bara liksom bena ut lite vad en förlossningsskada är. Vi har haft en väninna här hemma hos mig nu och hon berättade att hon hade en förlossningsskada. Det delas ju upp i en 4-gradig skala. 1, 2, 3 och 4. Och,
ett är den enklaste formen kan man säga.
Precis. Mm. Och 2, jag menar, de flesta får någon form av bristning. Men 3 och 4 så är det ju, särskilt 4, då är det ju någonting liksom.
Sfinkterruptur har jag fått höra. Och precis. Det är ju när man spricker liksom från muskulärt. Alltså både invärtes och utvärtes. Man har ju vävnad utanpå kroppen som kan spricka, och det är oftast då skala 1 och 2. När man spricker och det syns liksom om man tittar i en spegel. Antingen mellangården eller framåt, uppåt. Jag fick en 1-gradig bristning när jag födde Igor. Och det var jävligt jobbigt, du vet, att man sprack upp mot klitoris. Men sen kan man ju då spricka invärtes så att säga. Och då har man ju allvarligare typer av bristningar. Som sfinkterruptur, alltså när man spricker den bakre slidväggen egentligen. Så det finns ju liksom många olika typer av förlossningsskador, och du kan ha fått en bristning utan att det syns utanpå. Eller?
Precis, precis. Och någonting som är jäkligt sorgligt, att 2016 då så gjorde myndigheten Sveriges beredning för medicinsk utvärdering, SBU, en genomgång av kunskapsläget om förlossningsskador. Och då var ju det här resultatet kring detta väldigt nedslående. Inom i stort sett alla områden, vare sig det bristningar, inkontinens eller kvarvarande problem med smärta, så saknades det vetenskaplig blad kunskap. Trots att liksom det här är bland de vanligaste bestående problemen och menen. Och det är liksom sån skam för Sverige. Det är klart att de senaste 10 åren så har ju utvecklingen liksom påskyndats för att, ja, men många har skrivit om det. Och
kvinnor är mer medvetna, och jag tror också att det har hänt någonting. Just det här att så här, som att förlossningar, så här, det är ingen sjukdom, är många som säger om graviditet. Så att det är svårt att bli sjukskriven, så här, det är ingen sjukdom, det är ett naturligt tillstånd. Ja, och det är liksom ingen sjukdom och föda barn, utan det är sånt som borde vara naturligt. Ja, men det är ett faktum att människor får enormt stora medicinska konsekvenser av att föda barn.
Ja.
Det är så jävla absurt att man ändå resonerar om det som att det är någonting som är så naturligt och som bara ska vara en del av livet då, att man får hela sitt underliv, eller ja, kanske inte hela, men det räcker ju med att man får liksom en bristning som gör att man blir inkontinent mer eller mindre. Liksom. Ja, jag tycker det är så deppigt att vi har kommit så långt när det gäller viss typ av vård. Men när det gäller den här typen av vård, då är det liksom, ja, det är typ ingen som vet.
Nej, men jag liksom är också så trött på att det finns så enkla sätt och metoder att, så här, att få bukt med det här liksom. Det är så här, när 600 kvinnor fick svara på en enkät 1 år efter förlossningen, så var det 4 av 10 rapporterat att de fortfarande hade problem i en större omfattning som störde vardagslivet. Och var tredje kvinna så här, sa att de hade fortfarande problem med hemorrojder efter 1 år. Det är liksom 25 000 kvinnor årligen. Och det här med att den här traditionen att, ska säga, att barnet ska krystas ut på en verk, det är också ett jävla svenskt påhitt som inte liksom anammas i några andra länder. I en då studie som publicerades i tidskriften Birth 2017 så utbildades barnmorskor på 2 förlossningsmottagningar i Stockholm. På ena liksom, mottagningen använde de metoden, och den jämfördes då med traditionellt handhavande, och 600 först gick in i det här. Och när man gjorde det så sjönk ju antalet grad 2-bristningar med drygt 11%. Och om man skulle använda den här metoden då nationellt, så skulle det betyda att 3200 förstföderskor färre skulle få en grad 2-bristning varje år. Och att andelen analsfinkterskador minskade med 25%. Det här med att metoden att man ska föda på knä som, eller på alla 4 på sidan eller på förlossningspass som man har gjort i alla tider. Det är också någonting som liksom minskar risken för att man ska då få bristningar och liknande. För då hinner ju barnet liksom vrida sig spontant. Så att det är lite så här, man har hittat på någonting som är bra och någonting som är enkelt. Och sen har man hållit fast vid det, även om kvinnor har fått otroliga skador och liksom, ja, jag vet inte. Det är bara liksom att det är lite som du och jag har pratat om innan med psykiatrin, att man får hitta på lite.
Ja, nej men det är ju, nej men det är absurt, och det är att det är så skrämmande tycker jag att en viss typ av vård, att man på något sätt lägger in moral och värderingar i det, och det tror jag är en stor anledning till att man har sett kulturellt på kvinnor som förbrukade efter typ att de har fött barn. Alltså den här bizarra inställningen om så här horan och madonnan och liksom så här. För att den här typen av skador har varit så himla obehandlade och allvarliga, så att jag tror att det är också en sjukt stor anledning till att det är många kvinnor som inte uppskattar sex.
Mm.
Alltså hur kul är det att knulla när man känner att man typ har ett framfall på väg ut eller liksom.
Vi har en kompis som blev felsydd och var så här, men vad mysigt, det känns som att jag håller på att skita på mig en gång, ska jag sex, så visar sig att läkaren som har sytt upp henne hade sytt.
Ja, men det var liksom så här en del av ändtarmen liksom. Det var ju en sån sfinkterruptur, så att en del av ändtarmen liksom, ja, men på något sätt så blev det liksom fel när hon syddes ihop efter förlossningen. Så att det blev liksom bak och fram, eller vad man ska säga. Nej, men så absurt. Och det här är någonting som inte åtgärdades då förrän långt, långt efter den förlossningen. Jag har en kompis till mig som är rädd att hon ska bajsa på sig varje gång hon har sex.
Mm,
för att hon har ett läckage, liksom ett ändtarmsläckage. Och det är också orsakat av förlossningsskada. Och det är också någonting som hon har så här kämpat för att få opererat. Men de hävdar att hon visst har ett knip. Så det går inte att åtgärda. Nej, men det finns så mycket horribla historier. Och jag vill bara också tacka alla er som har skrivit till oss angående det här ämnet. För det har ju rört upp en hel del känslor. Man märker att det här är liksom, vi kvinnor är så trötta på att ha blivit negligerade under århundraden när det gäller den här typen av skador. Och det är så många som får sina liv mer eller mindre förstörda, liksom, eller kraftigt begränsade i alla fall, av att ha vara det barnafödande könet.
Precis, så att det är lite som att man, det är sånt man får ta, det ser fint ut och det här är ingen fara. Det är det man också anpassat sig efter. För som det inte pratas om det. Och det är så många som hört av sig som har skrivit till mig att de har försökt få hjälp. Dels kvinnor som har då förlossningsskador. Men dels kvinnor som också har vars muskler inte har gått tillbaka. Liksom magmuskler inte har gått tillbaka efter barnafödande. Och då ska få bekosta det här själva, för att då tycker då vården att det är en skönhetsoperation och det kostar 100 000, och det har ju inte, absolut inte alla råd med, och jada, jada, jada.
Men du, nu ska om vi börja från början lite, ja, för jag vill ändå veta, hur kom du fram till att det här var ett tillstånd som du kände att du ville få opererat? Och därifrån, hur lyckades du få hjälp?
Ja, men jag tycker ändå jag har känt sen något år efter Frasse kom att jag, dels tycker jag att sexlivet påverkat, att jag inte liksom får orgasm lika lätt, och det har jag pratat med andra tjejkompisar om, suttit på tjejmiddag och liksom viskat lite till varandra, så ja, efter fjärde barn, hur känner du då? Sen har jag känt att det är liksom någonting som har buktat ut, lite som att liksom, ja, jag vet inte, det är som att liksom livmodertappen har liksom skjutits fram. Förstår jag menar? Sen tycker jag att när jag kissat så har jag liksom, jag har inte riktigt haft någon kontroll på det. Jag har varit kissnödig mycket. Jag har liksom lite haft någon molande värk i ryggen lite liksom, som påminner lite om menssmärtor. Det har känts som att jag har liksom, till exempel när jag har badat så har jag varit så här, wow, här forsade det in både det ena och det andra. Ja, men som att jag har känts, kan man säga, en vidare problematik liksom. Och sen för många får ju då att livmodertappen ligger och skav mot underkläderna. Och då får man ju skavsår och blodiga flytningar och sådär. Ja, jag har också känt att det kan vara lite svårt att sitta ner när jag har sprungit och tränat. Så har jag känt som, men gud, är det någonting som håller på att ramla ut och sådär. Så jag gick ju privat och kollade först. Och då sa ju den gynekologen att...
Efter tips från någon kompis då, eller? Hur visste du vart du skulle söka?
Nej, men jag har en kompis som har ett, liksom en privat gynekologi liksom.
Mm.
Och så då skickade hon mig till den här gynekologen som sa att du har liksom, ja men du har, det är inte ett framfall än, men det är tendenser till ett framfall på högra sidan, men då kan du du kanske kan åtgärda det med den här amerikanska metoden att man säger stoppar in en värme.
Men det gjorde ju du förra året, ja.
Ja, för 2 år sedan är det väl.
Ja, för 2 år sedan.
Mm. Ja, man skickar in en värme
stav
liksom. Som då ska höja upp. Och sen på det sättet så ser man till då att, ja men, ska man säga, nerverna i slidan förnyas då.
Mm.
Men ja, det blev ju inte så lyckat eftersom det blev lite fel på den här värmestaven. Så att jag fick då
brännskador. Vad skönt.
Mm, jätteskönt.
Jättebra.
Ja, så det var väl, ja. Nej, men jag kände också så här, vad fasen, har man fått liksom en förlossningsskada, då kan man ju bland annat, man kan få en framfallsring som man kan stoppa in då, som liksom ser till att den inte, och sen kan man ju såklart testa med knipövningar och bukbotten liksom övningar. Men har det gått tillräckligt långt, då finns det ju ingenting annat än att göra en operation. Mm. Och det var ju det som också min kära läkare då, överläkare Sofia Erström, sa att du kan ju knipa på liksom
bäst
du vill. Det kommer inte hjälpa eftersom din musklerna i din bakre slidvägg har gått av.
Mm. Ja, de var helt av.
Precis, de var av. Sen vet jag inte exakt liksom hur många eller hur, man är ju inte superbra på anatomi. Så att hon sa det att det är bättre att du gör det nu än att du gör det liksom om 10 år.
Mm.
Så att då, men innan dess hade jag började med att jag gick till först det här privata. Och sen skulle jag, gick jag till en privat läkare som jag kändes inte alls fick förtroende för. Sen gick jag till min husläkare, en 29-årig liksom, nyutexaminerad läkare som tyckte att det var jättejobbigt och tryckte lite på min mage och sa, ja, jag vet ju inte riktigt liksom.
Gjorde han en gynundersökning då? Eller
nej, han tryckte på min mage bara.
Det är ändå så kul för att säga, nej, vad jobbigt.
Ja, nej, men vi kände väl det båda att såhär, oj, det här kändes lite märkligt. Så då fick jag remiss till gynekologen i City som då gjorde en
ultraljud.
Precis, gjorde ett ultraljud. Och han var så här, ja, jag vet inte, jag kan ingenting och sånt där, jag skickar vidare. Och då skickades jag vidare då till Södra sjukhuset, alltså Nacka sjukhus.
Mm.
Och då hade jag fått tips av min kompis som också har gjort den operationen om den här fantastiska Sofia. Så då gick jag dit och då kände jag mig för första gången riktigt trygg. Hon förklarade vad det var och gick till och så tittade vi i en spegel och så visade hon liksom vad framfallet var på G och vad musklerna satt och sådär. Och sen fick jag faktiskt en tid då inom garanti. Men då kunde inte jag, för då skulle jag köra Vätternrundan. Och ja. Mm. Så, och nu var det dags här i måndag. Så jag var ganska nervös. Jag har ju flera tjejkompisar som gjort det här. Och det är klart att det är smärtsamt. Och det är många av er som har skrivit också att ni är jätterädda för det. Och att ni har hört liksom att, att det är otroligt smärtsamt efteråt. Och det är klart. Det är ju liksom, man syr ju inne i slidan, utan på slidan. Och anatomin där inne har vi fått lära oss på senare år. Är ju då liksom, det är ju miljontals nervtrådar där inne. Så att det är klart att det inte är så bekvämt och man inte kan sitta så bra. Men samtidigt så är man blir sjukskriven och man får ju smärtstillande. Så det är inte att man, det är ingen som lämnar en i sticket liksom. Jag har ju ringt Sofia också, fick ett journummer och sa så, gud, jag är så himla ont. Och då sa, men då kan du ta en halv sån tablett till och hit och dit. Ja, hur som helst. Så att då, nu har jag opererat mig och jag är så himla, himla glad över det här. För att nu kommer jag kunna liksom träna och jag kommer kunna få ett bättre sexliv. Det kommer inte kännas som att saker håller på att ramla ut. Jag kommer liksom få ett annat liv igen. Tror jag i alla fall. Det känns som det.
Jag är så jävla glad för din skull. Mm. Jag vet ju att du har hållit på med det här. Som sagt, det började ju för 2 år sedan.
Mm.
Och då var det liksom förhoppningen om eldstaven.
Precis.
Och liksom att det inte riktigt funkade. Och sen bara wow, att kunna hitta. Men också, det ska sägas, det har tagit dig ganska många år. Vilket jag tycker är. Och då är du ändå om dig och kring dig. Och du är ju väldigt öppen som vågar prata om sånt här. Och du är inte alls Alltså jag skulle säga att 90% av alla kvinnor pratar inte om såna här grejer. Inte Nej. Ens med sin bästa vän. Man tycker ju sånt här är jättegenant och absolut inte prata med sin partner om det. Och därtill ska man då gå till sin husläkare. Så jag kan inte tänka mig något värre faktiskt. Nej men en kompis till mig som fick då könsherpes.
Mm.
När hon dessutom var gravid.
Ha.
Mm, och var då tvungen att bara såhär, shit, det är något jävligt som har hänt här. Jävligt såhär bizarr grej. Men det kan ju faktiskt vara så att man har smittats liksom innan en graviditet och inte fått några symptom när man har smittats. Alltså könsherpes är extremt vanligt och det är tyvärr inte så att man bara blir smittad om det är någon som har en herpesblåsa, utan man kan liksom bli smittad trots att det är någon som är symptomfri. Det räcker med att vara bärare av könsherpesviruset så kan man liksom bli smittad. Men när man är gravid så har man ju sämre immunförsvar. Så det var ju då hennes första liksom könsherpesutbrott kom. Varpå hon då går till sin husläkare. Det är liksom inte, hör ju inte till det vanliga. Att göra en gynkoll när man är hos sin husläkare. Då går man ju oftast till liksom en mödravård eller till en barnmorska på någon ungdomsmottagning. Eller men liksom, är det akut så är det akut. Och då bara, men jag måste gå till min vårdcentral. Och är tvungen att då lägga sig med en ung sån AT-läkare som gör någon typ av
läkare. Vad gjorde han i en gynundersökning? Nej.
Ja, för då har de så här, på de flesta husläkarmottagningar så har de ju en gynstol. För det händer ju liksom att män måste lägga sig den också. Det kan ju vara någon så här hemorrojdundersökning eller vad fan som helst. Men det är ju så sjukt att göra en sån grej med någon som egentligen bara är allmänläkare som sitter och skriver ut antibiotika för halsfluss hela dagarna.
Mm.
Men som då helt plötsligt får liksom den här grejen, gravid kvinna med herpesblåsa. Och så här,
snubba haft lite kul vid sidan om, men jag ska snart föda en bebis.
Mm.
Ja, okay.
Ta flatlösen också, är ni gulliga. Mm. Men alltså, fy fan. Ja. Nej, det är riktigt, riktigt, det är jobbigt. För just så här, husläkare, jag vet inte, min egen husläkare, jag har inte ens någon husläkare, för de byter ju hela tiden.
Mm. Nu ska jag lista om det, för nu har kacken gått till Rågsvets...
Han har blivit jourläkare i typ Norge nu. Så att, nu har du fått din 43:e husläkare inom loppet av ett år.
Men jag fattar det, för när man är där uppe och ser de här köerna och snoret och typ basillerna och så här bittra mammor. När man bara säger, okej, jag drar till Sydpolen och stannar här. Ja, men det som jag... Nu kom jag på också hur jag märkte det.
Mm.
Jag skulle stoppa in tampongen.
Mm.
Och så bara känns det, nej men nu har tampongen hamnat på sniskan och hälften sitter kvar där ute.
Ah, ja, ja,
ja. Att den liksom, det buktade ju upp så att den liksom ville ju trycka ut det. Så det var, kom du ihåg i början när man hade en tampong, när man var så här 14 och man hade en minitampong och gick som att man var så här Seb McKayen. Man bara, wow! det var faktiskt ett väldigt tydligt, måste jag säga.
Ja, alltså det kan man väl säga så här. Jo, men jag tycker också att det är så här framfall. Jag tror att många som lyssnar tänker ju att det är så här någonting som bara äldre typ brotterskor får. Någon som har jobbat med att lyfta tunga saker och sådär. Men alltså ett framfall, det finns ju grader av framfall också. Det räcker ju med att livmodertappen har sänkts i slidan. Alltså att bäckenbotten inte klarar av att hålla upp livmodern.
Ah.
Och då sänks ju hela livmodern ner, alltså av tyngdkraften också. Mm. Och dels så har ju ett barn tryckt på det där, så du har ju ett jättestort barn. Så har du ju fött ut och det är jättestora krafter som gör att man liksom tänjer på bäckenbottenmuskulaturen. Och i de bästa av världar så dras ju bäckenbottenmuskulaturen ihop igen. Och så får man liksom en ordentlig stabilitet kring livmodern som håller upp den. Men det säger sig självt. Om man som oss har fött liksom fyra i mitt fall och fem i ditt fall barn, så har man ju töjt ordentligt på de där musklerna. Mm. Och i värsta fall kan de ju faktiskt gå av. Och då kan ju inga liksom knipövningar i världen hjälpa en.
Det finns ju också, jag ska säga, det finns tre olika framfallstyper.
Mm.
Jag hade då rektocele, och det är ju då när den bakre slidvägen buktar inåt mot vaginan. Och...
Det är en stödjevävnad och muskler i mellanrummet mellan slida och tarm som inte längre ger tillräckligt stöd.
Precis.
Mm.
Och då blir det så att tarmen buktar in mot slidan. Ja, då undrar man sig, hur märker det här då? Jag sa ju det där med att det känns som att tampongen sitter snett.
Mm.
Sen känner jag pratade också lite om den utfyllnadskänslan i slidan. Och man säger, oj gud, nu åkte hela liksom havet in där.
Mm.
Trötthetskänsla i bäckenbotten. Man kan känna själv att något buktar neråt och sen är det svårt att tömma blåsan. Eller att liksom man är kissnödig hela tiden. Och också svårt att tömma tarmen.
Just det.
Och en sak som jag också tänkte. Men hur ska det vara så jävla svårt att torka rent sin, liksom, sin bajarbita. Ja. Så jag köpte ett liksom, tvättlapp. Och det var också ett problem tydligen.
Mm.
Oklart varför. Och det är så här. Så kan man ju ställa sig frågan som många sagt. Hur vanligt är det här? Många kan ju ha framfall utan att liksom, uppleva några symptom. Mm. Och... internationellt sett säger man då att 1 av 5 kvinnor kommer att opereras för framfall. Men som vanligt när det gäller liksom kvinnohälsan så kan det ju vara ett toppen av ett isberg. Eftersom det är så jävla många som inte söker hjälp. Och eller väntar med att söka hjälp. Jag hoppas och tror att det här kommer förändras liksom inom närmaste tiden. Och förlossningar är den största riskfaktorn då för att man ska få framfall. Så att säga. Och det är de här stödjevävnaderna och musklerna som liksom inte orkar hålla tillbaka liksom.
Men det, fy fan, jag blir så provocerad när jag tänker på det. Jag blir så provocerad, för jag blir så provocerad av att tänka att det är liksom, att man har, dels att, i alla fall så som jag har sett på framfall, och det är ju någon som har fostrat mig in det. Dels att det är en sån dold kvinnoproblematik, och att den är så jävla så här shameful.
Mm.
Så de som har gått runt med framfall, vilket man har då fått uppfattningen att det skulle vara så här 1 på miljonen ungefär. Mm. När det egentligen är 1 av 5.
Mm.
Som opererar sig för det. Mm. Och så, låt säga att det är typ 50% av alla barnafödande kvinnor kommer troligtvis få framfall på ett eller annat sätt. Ändå så är det bara helt knäpptyst om det. Och det är någonting som är superskamset. Och det är någonting som på något sätt osar förbrukad kvinna på något sätt.
Mm. Mm.
Så fuck vad jag blev provocerad av det.
Mm. Både Sanna och jag kommer också lägga ut på våra Instagram bakom den själva huvudbilden.
Mm.
Vilka frågor ni ska ställa till gynekologen om ni då känner eller misstänker att ni har framfall. För det är också helt, det kommer ju ta hela dagen om vi ska.
Men du Ann, vi kan väl ändå lyssna lite grann. För du hade ju ändå så pass stor sinnesnärvaro under ditt operationstillfälle att du spelade in lite grann.
Ja, jag gjorde det och vi får väl se vad det här blir. Men här börjar jag i alla fall.
Oj, hur mycket tabletter. Kör på, jag har redan tagit 4. Ja, i morse. Men det, ja, vi kör på här. Pillet triller. Precis. Pillerfrukost. Mm. Ja, nu är det väl... Är det 10-20 minuter kvar nu eller? Eller ska jag in direkt?
Eller? Ja, de kommer att hämta. Ja. Städa salen.
Ja. Ska städa salen. Blodet. Mm. Ja, då är det snart dags. Jag ligger i klassiska såna sjukvårdskläder. Lite nysse. Blå rock och vit litet särke. Lite nervös. Klockan är... Vad är hon? 9, typ 8:44. Och... ja. Jag kommer ha lokalbedövning, men liksom dåsa till så kommer känna som jag sover. Precis för att höra att... hoppas att det var preppad för att klara mig genom smärtan här första dagarna. Så att, ja... Här är det bara kvinnor i dagens Sverige. Man föder barn och man måste återställas. För att tänka att det var värt det. Vi hörs snart. Alla piller har jag fått.
Alla piller i magen, ja.
Mm.
Här kommer vi att göra ett stopp nu då. Aha. Så ska du få stiga ur sängen. Du ska få ta av dig den blå rocken och dina trosor.
Ja.
Så lämnar vi det här i sängen.
Mm.
Så jag tar din telefon under huvudet.
Klockan är 10:04 och jag har vaknat till lite grann. Det
regelbundet. Det känns bra. Jag dyckade. Kom in på operation och... ja. Fick någon form av... ja. Nedsövd blev i alla fall. Nu känns det bra. Jag har fått någon form av epidural och kommer inte känna någon smärta kanske. På 4-24 timmar. Håller tummarna för 24. Nu är det gjort. Nu ska jag dricka lite kaffe.
Ja, det där var alltså lite känslan av före och efter. Jag är lite påverkad kan vi säga av morfin och både det ena och det andra. Men som sagt, vi har lagt ut en liten pamflett där då vad ni ska fråga om ni misstänker det här. Och fortsätt höra av er till oss. Jag tänkte att Sofia skulle komma också vara med i podden framöver.
Ja, ja. Och hörni, jag vill i julfridens namn, för att jag kan inte låta bli att tänka på att vi ändå lever i ett av världens mest jämställda länder. Även om det känns svårt att tro det när vi precis har diskuterat det här under en halvtimme. Men då kan man ju bara föreställa sig hur fan det ser ut i resten av världen för kvinnor. Vilket jag tycker är så jävla nattsvart. Så jag vill uppmana alla er som lyssnar att så här, gå in på valfri organisation som jobbar med de här frågorna, men förslagsvis Plan International, som ju vi håller väldigt varmt om hjärtat, en organisation som ägnar sig väldigt mycket åt flickors och mammors liksom överlevnad runt om i världen. Gå in och bli flickafadder lagom till jul, tycker jag. Det kan bli som en liten julklapp till alla kvinnor och flickor där ute.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, annars då? Ska vi prata lite om julen eller?
Det tycker jag. Mm. Det börjar lacka.
Det börjar lacka. Ni ska inte vara hemma i jul.
Jo, vi ska vara hemma i jul. Vi ska vara hemma enligt traditionen så firar vi ju på Stora Lundby för 56:e året i rad. Nej, för 5:e året. Vi flyttade till 2016. Jag ska säga så här att det här blir din första jul utan pappi, eller hur?
Mm.
Det här blir min 4:e jul utan mamma.
Det är 4:e julen.
Mm. Och så här, det någonstans så slog det mig. Jag har varit ganska ledsen den här veckan för att det är någon sjuk känsla av att vara berövad. Och jag är inte ensam om det här, utan det här är ju liksom ett öde som vi alla kommer gå till mötes. Att våra liksom gamla förmödrar, mammor, pappor, släktingar trillar av pinn och dör.
Mm.
Men det är ju verkligen så här att
jag är ju typ ensam kvar. Alltså, det, från att ha haft en väldigt stor släkt. Mamma hade ju 4 syskon. Och så var det min mormor och min morfar. Och det här var en väldigt tajt familj. Det var liksom 5 barn och så mormor och morfar. Som umgicks hela tiden med varandra. Och så var det mina 2 kusiner som då bodde i USA visserligen. Men liksom moster Eivor och hennes barn. De kom hela tiden hem så här, kring jul. Och alltid kring jul och kring sommar och sådär. Så det var liksom en... Och sen min moster då som hade inga egna barn. Men ett jävligt stort umgänge. Med massa människor som kändes som släktingar. Så att min mamma kändes ju som en fanns stor by. Hela hennes släkt liksom. Mm. Och det var olika 3 männingar som vi åkte och du vet, käkade 7 sorts kakor. Och man satt och tyckte att livet var pisstråkigt på någon sån här träsoffa och jämtländsk stuga. Med någon sån här gammal kärring som typ gjorde kokkaffe. Men gud vad jag kan sakna det där. Och sen min mor, farmor och farfar. De är ju borta också. Min farmor hon levde ju tills för 1,5 år sedan. Och hon är nu också från, och hon var också ett sånt där konstantum i mitt liv. Min pappas släkt var inte alls lika stor och lika så här bullrig. Eller liksom tog lika stor plats. Men min farmor var ett konstantum. Alltså hon bodde i samma hus under hela min barndom. Ända tills hon dog. Med exakta rutiner. Alltså det var som att så här står tiden still. Här vet man exakt vad man har att förvänta sig. Allt ifrån hennes liksom oklanderliga klädstil med små klockformade kjolar till små strykta blusar. Hennes julbak som skedde liksom på ett nästintill Asperger-sätt varje med så här struvorna och rullrånen. Och så är det liksom, ja men hon lagar ju så god mat. Allt det där är borta.
Mm.
Jag tycker liksom att jul har blivit för mig från att vara liksom så här, den bullriga byn av släktingar som man ska så här, hålla på och fara emellan och folk blir sura för att man inte kommer till just deras jul. Till att det inte är någon.
Nej,
vad fan är...
Nej,
alltså,
jag vet.
Förstår du hur jag menar?
Mm, mm.
Och då är det så här upp till en själv att se till hela tiden att det ska bli några jävla julgrejer.
Mm.
Och jag gör gärna det. Men det är också så här, för fan vad det är trivsamt att bli så här hembjuden till moster Gittan på en liten glögg. Mm. Som man kanske tyckte var pisstråkig som sagt när man var barn. Men jag saknar det där. Alltså jag... Oj, och det är också någonting som man säger, nej, det är ingenting som går att återskapa. För det, släktingar kan man ju inte återskapa. Och alla säger så här, ja men då får man ha sina vänner som familj. Och det har jag ju. Men det är inte alls samma sak.
Nej, det är inte. Ens vänner har ju levt under samma liksom, tidsera som en själv.
Mm.
Det finns någonting extremt tryggt och kärleksfullt och lugnt över att vara med människor som har levt före en i tid och rum.
Ja.
Jag tänkte så tydligt när jag hade varit uppe på mitt lilla skidläger där. Jag skulle hämta killarna på vägen tillbaka från Orsa Grönklitt. För de var i Enköping hos farmor och farfar.
Mm.
Och så kom man in och så hade de gjort fläskfilégryta. Och liksom alla ljusen var tända. Och det var juligt. Och du vet, så som det är i gamla ombonade hem. Mm. Och ofta som vi nu... Ja, men, nu är det olika såklart också. Jag menar inte att allting behöver vara så jättefint och mysigt som hemma hos mina Sverige. Så det, man får väl på den nivån man vill. Men att bara komma dit så att du kört i 5 timmar. Det var kolmörkt. Det var liksom, jag var ganska trött. Och Mattias var bortrest ut och dit. Och sen få sitta där och se hur liksom svärföräldrarna pratar med sina barn och barn. Och efteråt blir det kaffe. Och så har jag bakat en liten kaka. Och det är allt sånt där som... Det liksom, det är vissa traditioner som följs. Vare sig det är en söndagsmiddag eller en tisdagsmiddag. Och det har ju vi helt gått ifrån. Det är någonting som vi tycker så här, men gud vad tråkigt. Varför ska man stå och baka någonting för att någon kommer förbi? Nej men då köper jag med mig en bulle.
Mm.
Det är mycket det där med omsorgen. Jag tänkte på det häromdagen när jag läste om... För några veckor sedan så såldes ju ännu en av Einsteins lappar då. Det var ju han och hans kollega, en italiensk professor som hade suttit och liksom tillsammans och skrivit på relativitetsteorin.
Mm.
Och det är också lite, jämfört bara med dagens Instagram, att så här, alla framstår som, så här ser man ut när man går upp, så här gör man bara en liten lussekatt. Så här gör man, så här perfekt är man, så här ser mina barn ut, så här ser mitt hem ut, fast det ligger så jävla mycket hårt arbete bakom.
Mm.
Och de har tillsammans suttit och liksom inte riktigt lyckats knäcka nöten. Så man ser ju på lappen då hur de har skrivit och sen har de strykit över och sådär. Och sen har liksom Einstein kastat den här och hans kollega då har sparat den och lämnat det till sin son. Och det är liksom, det är hisnande att tänka att så här, världens smartaste man har liksom suttit som vem som helst och kluddrat på en lapp. Men att det också är så signifikant för att så här, det finns ju ingenting, det är väldigt sällan någon säger, åh, Newton var ute, satt under eken och så kom ett äpple farande i hans huvud och så kom han, ja just det, det är ju relativitetsteorin, det är ju inte så. Men för 2017 så såldes ju några av hans andra lappar, han fick ju Nobelpriset i fysik och då var han i New York och skulle då lämna dricks till den här killen, busboyen som kom och sa det, så hade han ingen dricks, så i USA är det ju väldigt skamligt att inte lämna dricks. Så han plitade ner någonting på en lapp och sa till den här killen, nu när jag fått Nobelpriset så tänker jag så här, om ett tag kommer den här vara värd mycket mer än den dricksen du får. Einstein skriver då till den här unge killen på hotellets brevpapper. Ett lugnt och anspråkslöst liv ger mer lycka än sökandet efter framgång i kombination med konstant rastlöshet. Och jag tänkt lite på det där. Den såldes för 13 miljoner kronor.
The Buzzboys bästa dricks.
Ja, och så fanns det en ytterligare då liten Einstein-lapp där han hade gett ett annat livsråd. När det finns en vilja så finns det en väg. Och jag tänker i dagens samhälle, vare sig vi pratade mycket om kärlek i förra podden och liknande, att så här, man tror att det ska vara så jävla kick, det ska vara kick, det ska vara kick, det ska, så här, det ska kännas mer och mer. Nu är jag inte kär längre och så här, vi har verkligen kämpat på nu över ett halvår, man är så här, ett halvår av ett helt liv, att så här, slänga bort en familj och ett liv och en liksom bostad och bla bla bla. Och jag tänker det också nu när jag ligger här lite i konvalescens, att jag kan liksom inte göra så mycket. Och det är så ovanligt för mig. Mm. Och att jag måste alltid vara sjuk för att ta det lugnt på något sätt.
Mm.
Och jag tänker på den där strävan som ofta leder till liksom lite ångest och rastlöshet. Och man, här, man kickar igång på nästa grej. Och, för att det är tidevarvet vi är inne i. Liksom.
Mm.
Och det är svårt att ta sig ur det också. Som allting är en trigger där ute.
Men det är samtidigt så... Jag gick igång nästan mer på hans andra quote. Där det finns en vilja finns det en väg. Det är lite motsatsen kan man säga. Men samtidigt inte. För att det som är så härligt med det... Kom ihåg, vi brukar ju prata om det och recappa det när vi... När vi pratar om the good old days. När vi var sjuka i medberoende. Att så här... Vad vill du? Att den frågan var så jävla provocerande. För att man inte hade någon jävla aning om vad man själv ville. Det enda man typ ville var att den som vi då hade kring oss som var problemperson. Skulle vilja bli frisk eller göra något åt. Det enda jag ville att han ska bli nykter. Det enda jag ville att han ska sluta knarka. Det enda jag vill. Liksom, man hade ingen egen vilja. Och då finns det liksom ingen väg ut ur medberoendet heller. Så den... Jag är så, alltså den dagen man vaknar upp på morgonen och inte har någon vilja, då är man ju alltså fan mig lost in space. Alltså var, oavsett om viljan är så här, gud, då vill jag vila eller jag vill liksom, den där viljan är skitviktig. Man brukar, Micke sa till Fox i morse så här, hur du, din vilja sitter på en trädgren i skogen. Den gamla klassiska slitna klyschan. Han blev så jävla lack för också. Då tänkte jag så här, åh gud vilket dumt uttryck det där är. För att vilja är fan det bästa som finns. Och när man kommer på när man är 3 år att man har en egen vilja och vill massa saker. Det är jätteirriterande när någon jävla ska stå i vägen för det.
Ja, eller? Men jag håller med. Men jag kan ändå känna att, så här, att många gånger när det känns jobbigt så har jag ändå... Alltså viljan till förändring. Sen när man inte alltid vet att hur man ska åstadkomma den. Liksom. Men att den ändå alltid, som du säger, finns viljan, finns en väg. Liksom.
Ja, och man kan se ett mål framför sig. Så här, jag vill att det ska kännas så här. Eller jag vill att det ska... Jag vill ha liksom... Ja, men det kan vara en lycklig jul. Alltså jag kommer ihåg när jag mådde som allra sämst hos Lasse. Våran gamla medberoende terapeut. Och han var såhär, nu är det jul. Det var ju klassiskt på våra gruppterapimöten. Att folk bara fick sån traditionsångest och så här ledighetsångest. Och då försvinner ju all vilja.
Det enda man sitter då på mötena, det är att liksom prata om sin ångest inför högtiden istället så här. Och då frågar han alltid så här, men hur vill du att julen ska vara då? Nej, det vet jag inte. Jag vill bara inte att han ska vara packad. Jag vill inte att han ska förstöra. Jag vill inte att den ska göra det. Jag vill inte att mamma ska bli full. Så här. Ja, men det är massa saker du inte vill. Men vad vill du?
Mm.
Och liksom, den är ju så... Den är så viktig. Att så här, omformulera sina rädslor till ett konkret mål. Och jag skulle säga att den där rädslan som man har då kring att, så här, att någon ska då, som i vårt fall, förstöra julen. Människor som inte har levt med beroende personligheter kring sig, alternativt vuxit upp med allt vad det nu innebär, kan ju typ inte ens förstå det. De säger, men vad gör det om Morbror Göran blir lite förpackad? Det vill bara slänga ut honom.
Eller kan vara lite roligt.
Det är inte bara det, för då får vi så här major posttraumatisk stress av att någon jävel kommer in och är packad. Så att hela vårt sinnestillstånd blir så kraftigt liksom affected.
Mm.
När det är för en annan person som är oförstörd och inte har några trauman kopplade till alkohol och droger, så är det ju bara att så här, vad knasigt Morbror Göran var lite förpackad. Vad orättvist det är.
Jävligt
orättvist. Medan vi är helt så här posttraumatiskt stress liksom drabbade. Det bara drar igång i en så här. Ja, men som vår kompis Margita, hennes nya kille. Han har ju ingen erfarenhet av liksom, ja men, av beroende och missbruk på det sättet. Så han var så här, men vad är problemet med att bara låta honom få supa ner sig då? Så här, man kan ta garva så jävla mycket till så här. Men gud, då är man oförstörd när man är 50 år. Och ens resonerar som att det skulle vara en tänkbar lösning.
Du och jag tar barnen hem till Uffe Tufferäka och bara så här, men, Uffe, måla lite bara, så super ner dig. Och
sup sen ner så blir det bra liksom.
Ja, nu är farfar klar. Eller farfar.
Ja, nu är han klar. Nu kan han vara nykter i 3 veckor. Sen får supa ner sig igen liksom. Men för oss så...
Vet du, jag känner lite... det här är första, som du säger, första gången som min pappa inte lever. Och senaste 2 veckorna, och särskilt nu när jag ligger här och inte är förmögen att göra så mycket. Han var ju en väldigt bra snickersnackliddrare. Man kunde ju ligga och prata med honom om ingenting. Typ, om han fick välja skulle det kunna pågå i 14 timmar. Liksom. Det var ju så här snackmaraton med honom. Och nu hade det varit så perfekt.
Ja.
Och då tänker jag så här... Nu bor vi här, vi är större. Han skulle kunna liksom husera på nedervåningen. Det är så här, allt det som jag strävade för, han aldrig var med om.
Ja.
Det är så jävla sorgligt. Och jag vill liksom hela tiden ringa honom nu. Och jag vill fråga honom lite om så här, julen och lite minnen. Och jag vill prata lite bandy och fotboll. Ja, men du vet, sånt som vi snackade på. Skidåkning och Vasaloppet. Och allt sånt som vi höll på. Som kanske bara han och jag tyckte var kul att prata om. Och så liksom, jag kan inte ringa till himlen. Det är så otroligt frustrerande. Jag kan inte förklara hur frustrerande det är. Och samtidigt så är det också en lättnad. Jag kommer inte behöva oroa över honom med julen. Det kommer inte vara så här, men då hämtar vi upp det, eller kom då, så vill inte han det, och så ringer han, så är han packad, och så blir jag stressad, och så får jag posttraumatisk stress, och så får jag liksom symptom, stresssymptom och kroppsminne och allting. Det är första året i mitt liv som jag inte i vuxen ålder kommer oroa mig över honom under julen.
Så kände jag med mamma också, min första jul. Men den där inte ringa till himlen, den kvarstår ju tyvärr. Att man säger, alltså jag tänker minst en gång om dagen, så här, jag ska ringa mamma. Nej, just det. Det är så sjukt. För att så här, har man haft en tajt och nära relation, och en relation som jag tror att du har haft med din pappa också, som har varit väldigt samtalsbaserad. Mm. Att det liksom så här, åh gud, nu vill jag ringa och berätta om det här. Det här vill jag diskutera med mamma. Jag har ju en sån relation med Olga också. Det har ju du med oss, Jan. Alltså det här ständigt bubblande, pågående samtalet. Och det är liksom få personer som har det. För ofta har man en snackis. Då fyller ju den funktionen för en. Så mamma var ju en ständig snackis för mig. Sen, nu har jag ju några till. Men det är liksom, det är ett sånt jävla tomrum i livet. Att man inte har den snackisen. När man har liksom lite dödtid. Så jag sitter i bilen en timme. Man ringer mamma och babblar. Ja, för fan alltså. Ja, men så det är blandat. Och det är så här. Jag liksom, man blir aldrig riktigt sams med. Jag tycker också att det är så jävla konstigt med vårt liv. Att man liksom det är ju aldrig statiskt. Och vi strävar ju efter det här med att skapa någon typ av så här återkommande tradition. Men så dör folk och så blir vi äldre. Och så ompositioneras vi åldersmässigt. Och barnen blir stora. Och inte intresserade av samma saker.
Nej, jag vet. Det också, jag tycker det också tog ett sånt tvärt slut. Det är så, här,
så snabbt.
Nej, men då kommer inte jag hem då. För då är jag kvar i stan. För jag liksom ska nationellt prova. Och man bara, vad menar du? Mm. Nej, och så tänker man sig, ja, de kanske har mandat för att få göra det då.
Jag försökte så här fixa lite adventsmys.
Mm, lycka till.
Alltså, ingen var intresserad.
Nej.
Jag så här, stod och skurade, höll på att göra en jävla krans. Och liksom, exakt 1% av familjen tog typ notis. Fox tyckte det var lite fint. Man är liksom lite för liten också för att så här uppskatta en kransbindning. Nej, för fan. Då
vad tycker
också,
du, Foxen och mammas kransbindning?
Det tog alldeles för lång tid. Och så här. Han var med liksom när vi plockade lite. Sen bara började han frysa efter 3 sekunder och så ville han hem. Sen ville han inte binda för det var tråkigt och de stacks.
Stiftes,
vad heter det?
Något jag fick se honom i och för sig sanning. Jag är jävligt sugen. Du, alltså du och jag borde ju ha typ en liten stuga i fjällen. Ja. Där vi skulle åka och binda kransar.
Ja,
och
en sån här frustuga där vi får gå loss. Så och så kunde vi ha så här, vad heter det, som ABBA och har återuppstått i såna här... Med ja, men ljusbilder av sig själva. Ja. Vad fan det nu heter. Det kan vi ha med alla våra släktingar. Vi bara, de bara går runt. Eller så hyr vi in så här statister.
Vi bara sa, vad heter det så här? Vi är så anden i flaskan. Och flaskan. Ja. Men jag har också känt så här, senaste månaderna. Jag vet inte om det handlar om. Att liksom. Att vi har flyttat från stan. Och att det har lugnat ner sig lite. Och att jag liksom. Den här operationen lite. Men nu är jag inne på så här. Synsk vibb hela tiden.
Ja.
Jag vet precis så här, jag hör av mig till folk hela tiden, precis innan så här, hej, hur är det med dig? Hur gick det med den där snubben? Så här, jag ska, hur vet du det typ? Att det är så här, hela tiden, så jag skulle träffa, men det här är så typiskt exempel. För det är så här vardagssynsk hela tiden, som det har pågått ett par månader nu. Mange Schmidt och jag började påbörja ett projekt för 2 år sedan.
Mm.
Och sen kom corona hit och dit. Och sen så för typ förra veckan så skrev jag till honom. Tja Mange, jag bara kände så mycket. Jag drömde om att vi skulle ta tag i projektet igen. Han bara, ja men gud, vi kanske kan ses redan på fredag. Sådär. Så träffades vi och sa, fan vad kul. Det visade sig att ditt ex och dina barn bor ju i porten. Alltså i dörren mitt emot mig. Jag bara, va? Så jag sa ju till din son, jag tror han heter Elon, hälsa mamma. Vad kul, jag trodde aldrig han skulle göra det. Jag var så här, nej men de har inte varit här på 4 dagar så jag har inte, liksom, vi har inte pratat om det.
Ah.
Samma dag då, har vi inte ens liksom, tänkt på varandra på 2 år.
Så har ni båda tänkt på varandra?
Nej men han har ju inte tänkt på mig, han har ju ofrivilligt tänkt på mig. Ah. Men jag har ju frivilligt tänkt på honom och skickat det här. Och samtidigt har han sagt till Elon, så här, hälsa mamma så mycket så här, från mig, Mange Schmidt.
Det är telepati på hög nivå.
Jag älskar Mange Schmidt.
Ja. Det har ju kommit till vår kännedom.
Mm.
Om man nu ska tala nyhetsspråk. Att Staffan Hildebrand. Alltså var du en fan av filmen G?
Ja, absolut. Men det här att han har förgrivit sig på unga pojkar. Och varit pedofil. Det är ju inget nytt under solen.
Det snacket har alltid gått. Men det har ju inte varit någonting som har bekräftats av någon egentligen. Utan det har ju varit så här ett rykte som har gått typ. Men nu har det då alltså skrivits en bok. G som i...
Gärningsman.
Mm. Och i den här boken så är det 2 killar som berättar då att de då 13 och 15 år gamla blev då manipulerade och hjärntvättade till att ha sex med honom. När de alltså var barn. Och Staffan Hildebrand själv erkänner ju de här gärningarna. Och bekräftar att deras historier är sanna. Vilket ändå får sägas är lite uppfriskande med tanke på att i alla andra såna här case. Jag tänker på Michael Jackson-dokumentären. R. Kelly, ja typ precis. Att alla de gärningsmännen då förnekar. Men han är ju faktiskt uppriktigt ärligt. Vi lyssnar lite grann här när Expressen intervjuar honom.
Mm.
Men nu känner jag att det var fel. Nu med den kunskap med MeToo och med allt det här. Självklart är det fel. Han var ju inte mogen att, så att säga, förstå sin sexualitet vid den åldern. Men han var väldigt mogen och utvecklad. Och...
Han säger i boken så här, då, jag citerar. Ja. Jag var ett barn som var mottaglig för hans bemötande, alltså ditt bemötande. Ja. Att bli sedd, att bli uppmärksammad och bli tagen på allvar. Jag sålde min själ för den här uppmärksamheten.
Ja, ja visst.
Man kan ju framställa människor och man kan ju framställa människor. Men jag handen kan på tjockismagen och...
Ja. Ja, man har ju verkligen velat...
framställa Hildebrand som en tjock, äcklig pedofilgubbe.
Som jag ändå slås av och som jag har tänkt på rätt mycket. Och som det ändå råder någon slags allmän så här, beröringsskräck kring. Det är just den här typen av homosexuella män som begår övergrepp på pojkar. Därför att man då riskerar att bli, så att säga, stämplad som homosexhatare. Att man på något sätt, att man moraliserar kring hbtq-personer och så vidare. Så att det är liksom som att den här typen av övergrepp inte diskuteras. Mm. Förutom av de som har blivit utsatta för dem själva. Så här, Jonas Gardell som beskriver hur han själv blev våldtagen då som ung pojke. Och ja, men Patrik Sjöberg som beskriver hur han blev, och nu också senast då i hockeyvärlden, där man har lyft fram de här bizarra initieringsriterna då, de här jävla sjuka liksom, vad kallar man det för? Nollningar.
Ja, nollningar som också gjordes helt öppet och var liksom en del av att bli då
medlem i ett lag.
Ja, och så här, ja, men det var sånt man fick gå igenom och det var kul och det var liksom, alla får göra det, så här, boys will be boys och lika för alla liksom. Så
men att, ska, det liksom typ gick ut på att bli så här nedbrottad och tvångsrakad. Mm. Även Börje Salming har ju då bekräftat att den här typen av initieringsriter då alltid har ägt rum ungefär. Och så fort det gäller liksom män som begår övergrepp mot män, så problematiseras det inte i tillräcklig utsträckning.
Nej.
Och jag hoppas, inte för att jag tycker kanske att, alltså vi ska inte blanda ihop äpplen och päron och alla kamper behövs, men den här kampen, alltså jävlar vad jag tycker att den behövs. Att lyfta liksom mäns våld mot män och mäns sexuella övergrepp mot pojkar. För det visar sig att det är jävligt många killar som blir övergreppade av andra män. Och det behöver inte vara homosexuella män, utan det är så här män bara generellt som vill förnedra varandra genom olika typer av sexuella handlingar.
Precis.
Läx hela liksom Einar-kidnappningen och allt
ja, det. Ja, som också ska anses som så här... Enligt då liksom, vad ska man säga, sport, i sportvärlden ska det vara lek och bus och invigningsrit.
Mm.
I gangstavärlden, man ska säga, i den här ungdomsgruppsvärlden, då är det förnedring som gäller liksom.
Att,
så här, att klä ut och...
till kvinna, det är typ det mest förnedrande som man då kan göra mot en man, vilket också är så jävla rubbat, men ja...
ja. Men det som jag tycker ändå är så fascinerande, och nu ska vi ju säga att det här skedde då på 80-talet när Staffan Hildebrand var också som störst, och han levde tillsammans med en ung man.
Han hade väl så unga killar som fick bo i hans lägenhet lite så under lite märkliga, väldigt kontroversiella mystiska, märkliga former. Liksom så. Och nu har det ju då visat sig att de här unga killarna fick ju mat och husrum, löften om utlandsresor, filmroller och annat spännande som är väldigt äggande i den där åldern.
Mm.
I utbyte då mot sex i stort sett.
Precis, man kan väl säga...
Eller sex, ska vi inte kalla det för.
Utbyte mot övergrepp. Våldtäkt och övergrepp. Och det som jag tycker är så fascinerande, att även om Staffan sitter här och... erkänner då vad han har gjort, så vill han ett inte erkänna att det där är ett brott. Två, inte att han har hjärntvättat de här 14 år och 15-åriga killarna. Men,
och tre, inte heller erkänna att han är pedofil.
Nej.
För det har ju bara hänt en med gång. Den här 14-åringen.
Precis, så att det är liksom typ en gång, ingen gång. Så jag mördade en. Så här, sen kom jag på att det kanske inte var så bra att mörda, för omgivningen verkar inte gilla det ungefär.
Ja.
Nej, det är också sorgligt. Det är också sorgligt att hans livsverk, liksom vad det nu består i, det får man väl själv liksom
tycka och tänka till om. Nu också är det helt dött.
Mm, det är skitsorgligt, men rätt åt honom känner jag. Och det jag emotser nu, det är som sagt en liten jävla revolution för bägge kön när det gäller sexuellt våld generellt. För det är extremt utbrett. Man har använt det liksom som krigsföring. Man förstör människors liv med det. Jag tycker att det är på sin plats att bara lyfta fram det. Och det är ingenting som någon jävel någonsin ska behöva skämmas över. För det märks så tydligt på de här hockeyspelarna. Att där man liksom knipt käft. För är man någon som klagar på det. Då är man en tönt. Då är man en svagis liksom.
Fitta. En pussy. Och det här är utbrett liksom, såklart inte bara i Sverige utan i alla delar av världen, men jag vet inte, jag bara känner så här, även om det här pågick liksom mer eller mindre öppet, det har ju varit alla skandaler i Frankrike som bara fortsätter komma om så här, den fria konstnären, alla romerska pedofiler liksom. Så måste han yngre kille som den lär upp liksom. Och jag tänker alla skandaler som fortfarande liksom utreds i kyrkan, som jag ändå tycker såhär stäng alla kyrkor, utreda
katolska kyrkan, ja. Man bara, innan ni liksom har tagit hand om er skit så borde ni få liksom näringsförbud.
Ja, varför kan inte kyrkan få näringsförbud? Det är såhär hundratusentals pojkar som har blivit utnyttjade och fått sina liv förstörda. Och där står de liksom med sina bulletiner och uttalar sig och det är hit och dit. Och, det
och moraliserar över människor och ska säkert förbjuda abort. Och,
för, och förbjuda sig sex utan kondom. Och, nej, men det är liksom, det är en sån absurditet att de står där och har, ens får uttala sig om moraliska frågor när de är de liksom största jävla påsättarna i liksom historien. Jag tycker det är sån jävla skandal. Jag känner bara såhär, näringsförbud, stäng igen skiten, sätt upp liksom,
skänk ett jävla kyrksilver till bättre behövande och framförallt till människor som har traumatiserats genom århundradena. Ja, fy fan.
Och till Billy Butt då, så här, nu blev han också intervjuad här då med sin advokat i Hur kan vi, och det är lite såhär, nu har du varit uppe i så många instanser, det blir också ett förlöjligande av rättsstaten att säga, nej, du har blivit dömd. Vi förstår att du inte själv tyckte det. Staffan Hildebrand tyckte inte det. Men ni var ju ändå i maktposition och ni utnyttjade förgrep på yngre tjejer och killar. Så här,
jag är idag ledsen. Är det ett brott.
Finns det faktiskt ett brott? Så här, gå och lägg igen. Och var bara tysta tills ni kallnar.
Helst under en gransten. Så.
Okej, hörni. Vi får väl sluta köta tyvärr. Vi fortsätter att krossa tabun och främja vår kvinnohälsa. Vi vet ju inte så mycket. Det finns ju inte så mycket evidens eller forskning eller liksom vi måste bli bättre på det här. Vi måste bli bättre på att skriva upp statistik och skaffa evidens och jämföra och vi måste
och då system. Gäller det att alla ni som går runt och misstänker att ni har någon typ av förlossningsrelaterad skada, att ni går och söker hjälp för det. För annars så syns ni inte i statistiken.
Nej, det är det jag menar. Och det framstår också hela tiden som att kvinnor har inte lika mycket liksom bokstavskombination. Och kvinnor har inte lika mycket problem med ditten och datten. Det är för att vi inte tycker att vi är värda att ta som hand. Och då blir vi så här, nej men det där är nog ändå över nu. Vi måste bli en del i statistiken. Vi måste skapa en rättvis och sanningsenlig statistik.
Jag tycker till exempel att det är så jävla deppigt att veta att nu har man liksom sett ett mönster att det är jättemånga flickor med inom autismspektrat som är missats. Därför att så här,
de är blyga.
Ja, en utav så här, ett utav då symptomen på autism är ju så här specialintressen. Och då har det stått tidigare i DSM-5 tror jag, eller DSM-4, specialintressen i form av så här bilar, båtar, alltså så här, ja men klassiska så här tågintresset liksom och så här nummerskyltar typ. Men då vet man ju nu att så här, för flickor är det klart att det inte alls stämmer, utan då är deras specialintressen så här handarbete. Typ så här stickning och sömnad och djur till exempel, att man är så här väldigt väldigt intresserad av djur. Nej men då har man inte kunnat se att det är specifikt då autistiskt förrän nu. Och det är liksom helt bisarrt att man inte tänker att autistiska då aktiviteter skulle vara kulturellt präglade. Det är klart att de är
vita.
Mm.
Nej, ja, för fan vad bra.
In med oss i statistiken bara.
In med oss, in med oss. Puss och kram, tack alla ni som lyssnar. Skicka jättegärna DM om det är någonting ni undrar efter. Eller om ni har några så här önskeämnen som ni känner att ni vill att vi ska podda om. Puss och kram!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.